Hej och välkomna till Tolkning pågår. Idag så är det jag som är Martin Wallén och jag är då präst i Lomma församling och ska podda då inför femte söndagen i fastan. Och idag är jag med mig en gäst.
Som heter Fredrik Kjellman, som är socionom och arbetar som det.
Just det. Kul.
Ja.
Jag hoppas att vi ska få nya perspektiv liksom.
Ja, det är vad jag hoppas att bidra med också här faktiskt. Ja.
Ibland i kyrkan så är vi så inrutade med att bara umgås med varandra. Så att det här blir spännande att få ett annat perspektiv än vårat, tänker jag. Men jag tänker att vi läser texten direkt som vi ska ha idag. Och då är det då Markus evangeliet om liknelsen om arrendatorerna i vingården. Vill du läsa lite, Fredrik? Eller vi delar på texten, gör vi.
Just det. Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa:
min son kommer de ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra: här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Ja du Fredrik, det är en ganska jobbig text idag vi ska prata om.
Ja.
Och ett jobbigt tema kanske.
Ja.
Vad fastnade du för liksom i texten?
För det första så hade jag väldigt svårt att förstå,
ja,
vad som hände i texten. Jag tror inte jag är så van vid att läsa bibeltexter och läsa jargongen lite som är talspråkligt. Och jag förstår inte riktigt vem som är vem.
Just det.
Ja.
Ja, det ska nog sägas att den jag också tycker att den är lite rörig faktiskt, vem som är vem i detta. Men det är intressant, ja, alltså, precis. Och när du säger det så tänker jag att det är ju en, alltså när vi pratar jargong, att vi kommer inte riktigt åt den. Och vi kommer aldrig kunna veta exakt vilket bildspråk eller vilka metaforer eller vilka, alltså hur man pratade med varandra och vad man menade när man sa det till varandra.
Nej.
Så det gör ju att texten blir svåråtkomlig.
Mm.
Och det är därför vi hela tiden måste tolka texterna. Så att, ja. Men vad kan man säga om den? Alltså det är ju verkligen en ganska brutal text skulle jag säga. Om man då läser in att den här vingårdsägaren är Gud någonstans. För det är väl det jag tänker att Jesus pratar liknelse om det.
Mm.
Och att det här handlar om Gudsriket. Kanske till och med Edens lustgård. Om man vill tänka tillbaka till skapelsen. Så är det ju då att om, när de då inte har skött sig, så är de inte heller välkomna. Och att det är så pass grovt då att man dödar varandra här. Och om de då skulle fortsätta göra det, så tycker Jesus att men då kommer ni att försvinna från den här vingården.
Mm.
Så kommer ni dö också.
Mm. Det är väldigt hårt. Det är väldigt,
väldigt hårt är det.
En sådan läsning av texten som jag också någonstans håller med om. Den ser jag också.
Mm.
Det är bokstäverna som finns där tryckta.
Ja, liksom dödar ni fler av min flock eller dödar ni mig, så kommer Gud döda er och kasta ut er från värmen. Alltså det är lite så här tand för tand, öga för öga. Och det är ganska olustig gudsbild. Det är ganska olustig värld. Olustigt samhälle att leva i. Så det gör någonting i mig, känner jag. Att närma sig detta. Jag tycker det känns jobbigt. För det är inte en gudsbild jag delar, så att säga. Så.
Och detta till fonden där vi befinner oss i världen idag. Med ett krig inte alls långt bort ifrån oss där vi sitter i Lund idag.
Mm. Precis. Att prata om död och våld på det sättet. Och nyligen också dådet i Malmö, i Malmö latinskola. Två människor som miste livet, liksom. Att prata om död och våld så här lättvindigt som jag ändå känner att det blir. Och när man har en text i gudstjänsten på en vanlig söndag i fastan. Så känns det känns jobbigt, liksom. Det är så här, måste vi verkligen det? Måste vi läsa den här texten?
Ja.
Och någonstans så ligger det ju i kyrkans DNA att ja, men vi har en lång tradition, vi har massa texter och de är tidlösa, men vi tolkar dem hela tiden in i vår tid. Så vi måste kanske säga någonting om texten ändå, Fredrik.
Ja, precis.
Ja.
Och då tänker jag att någonstans så är det ändå viktigt att göra skillnad på rätt och vad som är fel. Och det försöker vi göra på många olika sätt i vårt samhälle. Och gör man fel så kan det få jättestora konsekvenser. I samhället som vi har idag så kan man bli inlåst på livstid om man gör fel. Och det är vi okej med.
Ja, just det. Att det finns ett juridiskt ramverk eller, eller en gång, en norm eller en bestämmelse, en lag, lagar och regler. Precis. Allt är inte okej att göra.
Nej.
Och då kan man ju, du kanske hade mer?
Nej, men ta det.
För då kan man ju så att säga in i texten igen då att de här arrendatorerna var ju inte så jäkla schyssta, kan man ju säga, milt sagt.
Milt sagt.
De skötte ju inte sitt jobb, utan de skulle ju ta det själva, äran och pengarna och allt som kom, liksom. Och att då bli straffad för det, ja, det är kanske lite som du säger, att det är ändå...
Det finns något rättmätigt i att straffa dem, anser jag. Men sen är frågan... Vad straffet ska vara. Och ska det vara evigt?
Ja, just det.
Nej, där är det inte jag. För jag är mån om förlåtelsen och söka försoning.
Då, precis, då kommer vi in på det som också är temat för dagen. Försonaren eller försoning. Och då, jag gillar att du kom in på förlåtelse. Jag tänkte också på det när du sa det. Att, vad är det för värld att leva i? Alltså vill vi att man all för evigt då ska bli brännmärkt eller straffad eller liksom vara utanför sammanhanget?
Jag tror inte att du och jag vill det.
Nej.
Nej. Men jag tror att det finns många som tycker så på olika sätt. Inte minst med fonden av vad som händer i våran omvärld idag. Det är väldigt definitivt och det är väldigt evigt att... ha ihjäl någon för något som denna har gjort, sagt eller tyckt. Så det är, på så vis är det, kan man säga att det är en väldigt viktig text att ta avstånd från. Om man pratar om förlåtelsen och hur viktig jag anser att den är. Så.
Det är bra. Faktiskt, det finns ju någonting vi kan lära oss då av texten ju.
För vi anser ju att det som sker är fel någonstans i det resonemang som har fört oss hit.
Just det.
Ja.
Just det. Och om rätt och fel handlar det ju faktiskt också om i alla fall i episteltexten till idag, i Apostlagärningarna, med Petrus här och lite andra lärjungar, om då att de predikar om Jesus och budskapet om det. Men så kommer några då som inte tycker att de ska göra det. Och sådär. Överste prästen här, Hannas och liksom Kajafas känner vi igen. Och alla där. Men att de ändå, de upplever att ja, men vi har rätt till att prata om det här och predika om det här, men någon annan tycker inte det. Så det är ju lite det här rätt och fel. Och så har vi också GT, gammaltestamentliga texten då, såklart, med Abraham och Isak där, som är en väldigt välkänd text, som är också knepig att, att försöka hitta någon typ av andemening i. Men, och det är ju såklart, vi är ju fastan, det är lite tunga ämnen, det är att prata om rätt och fel är ju inte helt ovidkommande, så att säga.
Vad händer med dig när du läser episteltexten, Martin?
Ja, men dels så kommer ju min liksom historisk kritiska hjärna på att det blir så här, åh, intressant, apostlagärningarna liksom, och tiden efter att Jesus hade dött och uppstått och var borta, och hur var tiden då för lärjungarna och de första kristna, kan man ju säga, att man kan börja prata om det här liksom. Och att det fortfarande fanns ett förtryck där då för dem, eller mot dem, att de inte kunde leva, men att de kände att nej, men nu stampar vi ner foten, att det här är liksom vad vi tror på. Jesus är liksom hörnstenen som vi ska bygga vår kyrka på, vår församling. Och det är just det här förtrycket som jag på något sätt också blir drabbad av, att jag lever mig in i hur det är att leva i förtryck, för att jag har inte så stark erfarenhet av det, knappt någon överhuvudtaget. Hur hanterar man en situation av förtryck? Likaså tänker jag in i Jesus, i texten om Jesus eller arrendatorn av vingården, att han beskriver en liknelse och hotar dem lite. Men det är nog också känslan av förtryck hos Jesus. Både av romarna, men också av översteprästerna och makten. Och hur hanterar man då det här förtrycket? Jo, man profeterar, man sätter ner foten, man försöker få fram ett budskap. Och man kanske inte har så mycket att förlora i en sån situation. Och då gör ju också att det blir väldigt starkt med sakerna. Så jag känner med dem, och jag känner med förtrycket hos det ukrainska folket till exempel, och andra liksom. Men jag tänker, det finns så mycket att prata om förtryck liksom, på olika sätt och vis, men samerna eller historien i Sverige med, men du vet, olika folk, alltså samhällsklasser eller kvinnor eller alltså homosexuella. Det finns ju väldigt många olika liksom av förtryck vi kan prata om. Prata om en hel timme om det. Men...
Ja. Jag tänker också att utifrån en förtryckt position så är det inte alltid hotet om våld så svårt att förstå.
Jag tänker då?
Att nobody puts the baby in the corner. Och jag tänker att blir man så nedtryckt, intryckt från alla håll, man är liten och man har inget utrymme att manövrera på. Man kan inte göra som man vill. Man kan inte gå dit man vill gå. Man måste slå sig fri någonstans. Och där kan jag se en kan känna, tycka, inte alltid sympatisera med, men ändå ha en förståelse för att det uppstår våld i de situationerna. Just för att ta sig ut ifrån den förtryckta positionen.
Just att slå sig fri från. Ja. Precis, det finns ju, det är ju också ett tema i Bibeln liksom. Och det är ju för att det israelitiska folket har ju en erfarenhet av att leva i fångenskap och i exil från landet. Så Jesaja beskriver det där väldigt vackert, att vi ska liksom slå fri liksom bojorna och befria de fångna och lösa dem ur det förtryckta. Så det, och det är ju det man då tänker att Jesus är då, den liksom budbäraren om fred i världen. Så. Och så läser jag den här texten och så känns det inte lika fel för länge.
Nej.
Men ja. Ja, men absolut. Man vill slå sig fri från förtryck och det som begränsar en människa liksom.
Ja, vill frihet och samförstånd. Någonstans.
Alltså jag har också en ganska naiv bild av världen, och jag trivs ganska bra med att leva i den. Men jag tror ju någonstans på att vi kan leva i samklang med varandra och samförstånd utan våld och hat och förtryck och fördomar och nej, fördomar kanske kan, det går inte, men men att liksom det här gudsriket på jorden, att allt, att vi ska leva bara i kärlek med varandra och fred och frihet utan att trycka ner någon eller hindra någon från att leva som den vill eller alltså sådär. Och det är det jag tänker att Jesus är, det är att det är hans huvudbudskap. Att befria människor, upprätta människor. Och emellanåt så märker jag kanske tider av detta. Just den här veckan har varit väldigt tung för mig, känner jag. Med Malmödådet och kriget. Och hur får man ihop det då? Den världsbilden och det hoppet och det idealet som jag ändå har om världen. Och sen så är det allt det här eländet och lidandet liksom hela tiden.
Det är svårt. Det är den eviga frågan. Det är den eviga utmaningen. Det är den ständiga prövan. Det är att vara människa, tänker jag. Som du sätter ord på här.
En sak jag också tänker på när jag läser texterna idag, eller framförallt kanske Markus Evangeliets text, är ju lite sådär vem som är välkommen egentligen. Vem är välkommen i det fina palatset, eller den fina trädgården, eller den här vingården då, som det pratas om. Och det för mig liksom, får in tankar på ja, men gated communities som är på tapeten. Jag vet att de skulle bygga någon park någonstans i Sverige nu. Det är ganska vanligt i USA. Jag tänker bara vart man reser när man ser människor som har mycket rikedom. Som syns utåt, att man har ett stort hus. Då är det väldigt, väldigt ofta att det är murar utanför ett sånt stort hus. Så att det är lite kopplat till texten då. Alltså vad är det som... Vad gör det här med oss liksom? Vad signalerar det och vad betyder det att de som då har dyrast och finast hus ofta har murar och staket runt? Ja, det är klart man kan tänka att det är en rädsla för att förlora det man har och så, och bygga upp det man inte... Men det betyder ju också att man stänger ute väldigt många andra. Jag tänker kanske lite mer billigt liksom, inte att alla ska tänka folk sitt hem, men ändå, vad gör det med oss att tänka att vi inte är att ha vår, alltså att öppna upp för andra? Det jag tänker lite liksom med flyktingar, invandrare, men också i vår vardag. Alltså hur lever vi egentligen? Vågar vi öppna upp oss själva för det som händer och det som kommer till oss? Eller är vi stängda liksom? Och har man mycket så tror jag och tänker att det kanske är svårare att vara, att leva öppet. Det finns exempel på det också med människor som är otroligt rika och väldigt givmilda och har väldigt mycket. Men vi globalt sett har ju väldigt mycket i Sverige. Alltså vi människor som bara lever här och bor här har ju extremt mycket välfärd och hälsa och allt det där jämfört med andra länder. Men ändå så är det liksom, vill man gärna bevara det.
Jag tror att, som du nämnde, att en förklaring skulle kunna vara rädsla. Och jag tror att det är någonting som kan inte accelerera, men det blir en negativ spiral i att utesluta sig från, eller ta avstånd från, eller hålla sig stången från, eller undvika. Och på så vis då också... mer och mer umgås med de samma, med de lika. Med att fortsätta bibehålla perspektivet av mig, jag, här utifrån från mina skor så är det detta som är viktigt, och det är det här som kanske utmanar det, min identitet, vem jag är, vad jag har, och det är läskigt, kan det vara att bli ifrågasatt på det sättet i sin någonstans identitet. Men jag tror att det är viktigt att försöka så ofta som möjligt att inte undvika, utan att välkomna och omfamna
utifrån
den övertygelse som jag har om att det berikar och att det stärker mig i min identitet att utsättas för något som jag inte har någon aning om hur det fungerar eller så.
Just det.
Jag tycker att hörnstenen i det samhället som vi ska bygga inte ska vara på grindar och staket utan öppenhet snarare än tvärtom.
Hur blir det ett sånt samhälle då, tror du, om vi gör det som du vill? Vad kommer hända då?
Mer samförstånd, mindre konflikt. I förlängningen, hoppas jag. Och vill tro på det. Men jag tror också att de konflikterna som kan uppstå när man möter oliksinnande är väldigt viktiga.
Mm.
För att själv utvecklas och vidare få större kunskap och grepp om världen och de...
Alltså det är ju jobbigt att möta oliktänkande. Och det är jobbigt att utmanas. Men det berikar ju. Alltså verkligen.
Mm.
Och det är där man behöver utmana sig.
Ja.
Så man behöver våga, så att säga. För det är också modigt att våga möta andra. Så är det ju. Det är spännande sådär med bibeltexter. Det som jag noterade här, om jag skulle bli lite exegetisk då för lyssnaren också, är att den här texten är hämtad ur Markusevangeliet då. Men enligt kronologin här så befinner vi oss nu i Jerusalem. Och då är det alltså efter palmsöndagen och det är snart dags för påsk. Men vi befinner oss ju i fastan såklart i vårt kyrkår. Och sen är det då ett tjok av texter som handlar om interaktioner mellan Jesus och lärda människor. Det vill säga det handlar då om skrifttolkning och teologi. Och sen också då vem Jesus var och vilken makt han gjorde anspråk på. Och det är ju såklart ett centralt tema när vi pratar påsk. Att det var det som han blev anklagad för. Att han på något sätt var Gud eller kunde förlåta synder, kunde göra underverk. Sådär. Så att det är ju spännande att det är mycket dialoger här mellan Jesus och lärda. Om man tittar i liksom innan vår text och efter och sådär. Så det är väldigt mycket olika sådana liknelser. Man kan ju fundera på vad dessa texter säger om vem Gud är. Vi var inne lite på Guds bild innan.
Mm, det var vi.
Har du någonting att säga om det? Vad säger det här om vem Gud är?
Tänker du på texterna som vi har läst upp här för lyssnarna?
Ja, precis. Ja.
Ja.
Denna söndagens texter.
Liksom. Mm. På vissa sätt så säger det att måla en bild av en ganska så hård Gud. Om man vill en intolerant sådan. Som inte framstår som sympatisk i texten om Abraham till exempel, vad som krävs av honom här. Det är en gudsbild som inte rimmar väl med det som jag har i det 21:a århundradet. Jag vet inte om det är något som faller dig i smaken eller som...
Vilken snäll fråga. Nej, ja, absolut. Jag håller med dig. Det är ju ganska... Det är ganska... Ja, på ett sätt svartvit. Gudsbild. Ja, men lite sådär dömande. Det finns ett rätt, det finns ett fel. Liksom, jag tror ju på en Gud som är större än så här. Och är mer... välkomnande, mer öppen famn, mer nåd, mer barmhärtighet. Så att det känns, ja, men som jag sa inledningsvis, att det känns lite olustigt att det skulle vara en Gud som vill, som är för att döda eller att mörda andra. Fast å andra sidan då med Isak och Abraham här då, inte då så att säga vill att Isak ska dö. Men om jag tänker på just vingårdsliknelsen. Eller så är det så att i Guds trädgård så får man inte plats om man är mördare. Så kan det också vara. Men då får vi ju å andra sidan problem igen med förlåtelse och försoning.
Mm, mm, mm. Och om vi måste välja någonting så kanske det är att föredra. Men, men vi väljer också att vara naiva.
Mm, ja, just det.
Tänker jag.
Mm. Att alla får den chansen, att alla är välkomna.
Mm, mm. Mm. Det är nog min övertygelse i alla fall.
Mm.
Mm. Samtidigt så finns det en aspekt i texten från första Moseboken här om hur Abraham beskrivs som Guds fruktan för Gud. Ja, och det är någonstans därför som Isak skonas.
Just det, att det finns ett ideal här, att Abraham är from och gudsfruktig och rättfärdig och han gör rätt i situationen.
Mm, mm,
att det är inte precis att det är därför då som Gud känner att men du tror tillräckligt mycket.
Ja,
ja. Det är en ganska störande, ett störande fromhetsideal också.
Mm, mm. Oh ja, oh ja.
Så att ja, intressant. Ja men du Fredrik, jag undrar lite. I ditt yrke också som socionom och där du står idag, vad har du dragit för erfarenheter av det?
Ja, många gånger så spelar jag den onda rollen i sammanhanget. Jag är ofta symbolen för varför mamma och pappa inte får träffa sitt barn. Eller jag är symbolen för varför barnet inte får träffa mamma och pappa och kanske aldrig kommer få göra det igen. Och i de situationerna, i de relationerna som jag har till de här människorna som befinner sig i väldigt, väldigt utsatta situationer så är det väldigt svårt för mig i mitt arbete att nå försoning. För det har tagits beslut som jag står bakom men som jag inte alltid har tagit heller. Som separerar barn från sina föräldrar. Och i de situationerna jobba för försoning. Det är väldigt utmanande. Det är väldigt krävande. Och det tar lång, 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 lång tid.
Mm. Ja, och samtidigt tänker jag att du också är men någon slags bärare av... Alltså, jag menar, anledningen till att ni arbetar med det här är ju för att ni ska göra det bättre.
Ja, visst.
För kanske i första hand barnet.
Ja, visst.
Så det är ju på något sätt ett mål. Och då blir det här att du den onda ett medel i att nå det målet.
Mm, mm.
Och förhoppningen från statens sida kanske och från ditt yrkesrolls sida att det ska bli... bättre. Jobbigt först men bättre sen, eller
hur? Mm. Oh ja, oh ja. Där någonstans så min yrkesroll ofta får vara kärlet för liksom, som ska hålla de här negativa känslorna, upplevelserna av sorg och förtvivlan och många gånger ilska men väldigt mycket saknad.
Mm. Det finns mycket teologi i det här också, tänker jag.
Ja.
Men jag tänker att vi kan lämna lyssnarna åt att fundera vidare på vad det kan innebära för dem.
Mm.
Sådär. Tack för att du delar.
Tack för att jag fick dela.
Ja. Har du någonting annat, Fredrik, som vi inte har hunnit tagit med som du känner att du vill prata om?
Jag har väldigt mycket som jag tänker att vi skulle kunna ta upp här, men jag har tyvärr en buss att passa.
Ja, men då... Då lämnar vi den här texten och den här dagen, femte söndagen i fastan. Och jag kände att jag fick en bra twist i det här, liksom att det handlar lite om rätt och fel. Och ja, komma dit och inte fastna kanske i gudsbilderna och våldet och döden som det står om. Det tyckte jag var fint.
Ja, man, eller jag, inte man utan jag, måste ofta... få hjälp för att ta mig vidare i de här som är lite nybörjare på att läsa de här texterna. Jag är väldigt glad över att få läsa dem tillsammans med dig idag, Martin. Det ger mig också skjuts vidare.
Det skötte du jättebra.
Tack.
Det gick jättefint. Ja, men på återhörande allesammans. Hej då!